Det här är en Svenska Yle-podd.
Jag tycker om mina fräcknar. Och det är sån här liksom att det där... Du vet att man som kvinna så okej, rynkor. Jag har inga rynkor. Det är en fördel att ha övervikt för att det fyller ut rynkorna inifrån. Brukar jag säga åt folk. Och det där... Jag brukar skoja med folk och säga att jag är så pass mycket häxa det här. Att det där, sen när jag blir gammal så blir jag gammal på riktigt. Men det här... Det är en sån positiv tanke att det här är jag idag och det kan bara bli bättre. Att det är så som jag vill tänka.
Kan man vara tjock och vältränad samtidigt? Dagens bastukvinna heter Maria Söderholm. Hon är en 50-årig västnylänning som älskar att träna och som också arbetar med träning, bland annat just som idrottsinstruktör. Det här är Kroppen och livet, 8 intima bastusamtal.
Just nu är jag ovanligt harmonisk, lugn, ganska tillfredsställd för tillfället med mig själv. Kanske lite lycklig till och med. Har svårt att vara närvarande så långa stunder, men sen när man är det så det är en ljuvlig känsla att bara vara.
Hur gör du för att försöka vara närvarande?
Det är att koncentrera sig och lämna bort allt onödigt. Och bara vara.
Vad får dig att må riktigt bra?
Träning i alla former. Jag styrkelyftar. Jag börjar min tredje period som eller egentligen inte styrkelyft, men träna i konditionssal. Så att jag var 12 när jag började. Och så slutade jag där... Ganska fort efter att jag blev färdig fysioterapeut så slutade jag. När man började jobba så hann man inte på samma vis mera. Sen började jag på nytt där vid 27-28. Då hade jag lite 30-årskris. Och slutade när jag väntade min pojke. Och nu började jag i höstas på nytt tredje gången. Nu har man mera förstånd med att träna klokt. Och så där, men det blir nog fort... tävlingsinriktad, att man vill varje gång jobba lyfta mer och mer och mer. Det kommer jag ifrån.
Första saken som du sa när vi pratades vid första gången, nej inte första, du sa nog hej och så.
Ja.
Så sa du att du är en jumpainstruktör med 40 kilo extra.
Ja.
Hur känns det?
Ibland blir det en sån här känsla av att man måste visa att vet du, att äta PC liksom. Att många när de, om de är helt nya för mig och de kommer på mina timmar så kan de bli och titta liksom, att jaha, är det du som är instruktören? Och då tänker jag att nu ska jag visa liksom. Men det här, det är ju det att när jag själv är överviktig så är kanske tröskeln att komma på mina timmar lite lägre för många. Och jag har ganska många sådana som har sagt att de hatar skoljumpan, men mina jumpor har varit roliga. Så jag har kanske liksom också varit med och väckt upp ett motionsintresse för många som inte hade velat göra det efter skolan. Ja. Skoljumpan är inte alltid den bästa motiverande timmen för många. Att har man övervikt och man får en mindervärdeskänsla för att någon annan är duktigare än en själv, så blir det också så att den mindervärdeskänslan växer hemskt fort. Om nivån på jumpan eller så är för hög. Och när jag gick till fysioterapiutbildningen så var det en av våra lärare som sa att om jag inte klarar av jumpatimmarna som vi har i utbildningen så ska jag liksom sluta studierna nu, att en fysioterapeut måste ha bra kondis.
Men var det inte ganska fräckt sagt?
Det tycker jag.
Men jaha, okej. Var hon om ursäkt efteråt?
Nej.
Om vi går tillbaka till den där frågan med att vara tränare och ha övervikt. Så du använder det mest till fördel?
Ja, det tycker jag nog. Och sen alltså, jag är inget motoriskt geni själv. Så att om det är en övning som jag har svårt att visa, så då vet jag att jag har någon i gruppen som jag kan säga att det där, att nu är här, att gör du det och det och det, och så förklarar jag hur ni ska göra det. Och så ser folk och jag förklarar samtidigt. Och det, där. Det är klart att ibland borde man ju kunna vara den där fina modellen själv, men nej.
Finns det någon gång som det är negativt för dig?
Jo, när man ser foton och videon på sig själv när man leder, så himlar man på ögonen. Det är inte alltid roligt att se sig själv. För att jag tycker om att klä mig sportigt. De sportiga kläderna klär mig inte alltid.
Så är det enda negativa?
Jag skulle nog nästan säga det, ja. Att sen förstås folk som inte känner mig och ser att alltså, på något vis så är det fortfarande så här att är man kvinna, är man överviktig, så är man inte korkad, men det här, man är inte så fix och man har inte kanske liksom vet du självkontroll på det viset, men en kar som har en festkula, alltså det är liksom mera godkännbart. På något vis tycker jag att det är så ännu, men samtidigt så ser jag att förr när jag gick på gatan eller var till en tillställning eller någonting, så pejlar man alltid att är man tjockast. Fortfarande gör jag det på utbildningarna, att är jag liksom störst, att är jag den enda feta här, liksom, så här att man har lite så där obehag att på fysioterapeututbildningarna så där klev jag av oss, för att när vi jobbar med varandra så det här, man får sen bara godkänna att valkarna hänger här och valkarna hänger där och där är man, men det där. Men sen å andra sidan så liksom det, man har sitt liv, att jag har aldrig varit så tung som jag är nu. Jag har heller aldrig varit så gammal som jag är nu. Och jag har under de senaste åren, kanske från det som min flicka lärde sig cykla där när hon var 4, så har jag liksom stegvis gått mot ett hälsosammare liv hela tiden. Och är jag om 10 år i samma skick som jag är nu, så har nog staten sparat mycket pengar på mig. För jag har inte belastat mycket systemen.
Men det finns ju mycket en sån här, eller inte mycket, det finns en sån här tanke om att övervikt och god hälsa, att det går inte hand i hand.
Det finns det.
Vad skulle du säga till det?
Nu borde jag ju säga så här som man är lärd från utbildningen, att säga att liksom att övervikt är ohälsosamt i alla former. Men jag brukar säga att när det gäller kvinnor så det här, du ska vara ganska smal och vältränad där till typ 35 plus. Sen får du slappa lite där med småbarnstider och saker. Och sen när du är vid 40 borde du börja träna på nytt, och då i synnerhet styrketräning, för att du ska liksom upprätthålla muskelmassan och för att belasta skelettet så att du inte sen får osteoporos. Och när du kommer till klimakteriet så ska du gärna ha några kilo övervikt, för att fettlagren lagrar estrogener. Så att det är inte helt fel att ha lite övervikt när man kommer upp i klimakteriet. Men sen å andra sidan, ju äldre man blir från det, så desto mer belastar övervikten hjärta. Och vi vet att fettvävnaden matar på inflammationssystem i kroppen. Och har du inflammation i kroppen så mår du dåligt. Men där är igen motionen en bra sak, för motionen är antiinflammatorisk. Så att istället för att du ploppar i det burana, så ut och gå ut i konditionssan och träna. Jo, du får träningsvärk. Jo, det gör ont i lederna. Men om du orkar bara typ 3 månader konsekvent att träna, så blir det bättre. Jag är bra ett exempel själv på det. Jag har ett knä som bråkar med jämna mellanrum. Och gör jag benpress i gymmet, så är jag värkfri.
Tänk det. Och man skulle kanske tro annorlunda att nu ska det akta och man ska absolut inte göra det.
Nej. Jag har ett grymt behov av att bevisa att jag duger som jag är. Och den sidan skulle jag vilja ha bort. Och det där, det kommer ju från det att när man var mindre så det här, man fick inte vara bäst, man fick inte vara sämst, man skulle göra allt bra ifrån sig, och det här med kroppen, och när man ser ut som man gör, så vi är här nu idag, och så här ser jag ut idag, och det där, ja, jag får höra att jag ser yngre ut än vad jag är, och det är ju förstås innerst inne jättelycklig över att folk säger att du kan inte vara mer än 40. Jo, men jag är. Ibland bärtar det att man är så gammal som man är, för man skulle vilja vara lite yngre nu. Men att överlag så man får ju bara godkänna att man är som man är. Spegeln ljuger inte.
Men när du säger att du skulle vilja bli av med det där draget, att du vill visa att du duger.
Mm.
Kan du berätta vilka situationer det blir jobbigt för dig?
Många gånger då när man är bland med folk som inte känner mig, som inte vet vem man är, så då kommer det där draget hemskt fort. Och är jag bland med kollegor till exempel, så det här, där har jag inte behovet, utan de liksom märker nog fort att jag tycker att hon har erfarenhet och så. Men när man kommer in i en jag vet inte, kanske till och med en jobbintervju, man vill visa att man duger. Och det där. Man har en CV som är ganska omfattande redan eftersom jag jobbat 30 år. Men det säger bara en del av det. Men sen som man hör mer och mer nu så här, att ens personlighet inverkar mer än en CV. Att du ska vara formad enligt ett visst format för att passa in på en arbetsplats. Jag tycker det är störande.
Men är det bara den här övervikten som gör att du känner att du måste bevisa hela tiden att du nog kan?
Jag tror att den ligger nog ganska mycket som grund, ju, att här kommer feta lilla jag och påstår någonting. Och kommer det en ung jappe som ser väldigt sportig ut, så nu tror man ju hellre på honom än på mig. Men jag har några gånger fått säga att vad var det jag sa. Och den känslan när man får säga det, så det är nog väldigt belönande, fast det inte ska få vara det. Ja.
Det här är säkert för att du har just det här yrket, eller tror du att du tar med det här också i andra områden?
Nej, det är nog mer yrkesrelaterat som något annat, ja.
Minns du, Maria, första gången du blev själv medveten om din kropp?
Det finns en viss period när du börjar titta på foton på dig själv när du är barn. Och det där. Ännu första klassens foto. Där såg jag ut som en vanlig nätflicka med långt hår på ponysvans. Och var ungefär, vet du, i storlek med de andra. Men sen efter det så har jag sett hemskt ut. Det var först gymnasiet som det började se så där, vet du, att man var en av de andra. Men att det där, jag tycker nog alltid att man har stuckit ut från en klassfoto, att man har varit den där rundare typen. Och det var hemskt att hamna och sitta på bänken. Men det där att bli medveten om kroppen så nej, jag minns när jag var liten så hade vi ingen egen bastu, utan vi var i Fiskars, hade de en sån här gemensam bastu. På fredagkvällarna gick man och badade. Och när man tittade där på de här tanterna, de här gamla tanterna som satt och skrubbade sig själv, och så såg man på sig själv och tänkte man, så där vill jag aldrig bli. Och nu börjar man vara där i det är liksom samma. Det är hemskt.
Men vad menar du med det, när du säger att du så hemskt ut efter årskurs 1?
Alltså jag började gå massor upp i vikt då. Och det var liksom, kan man kalla det mobbning, men man var den enda som kom från Fiskars. De andra var från Pojo. Så de var ju kompisar sinsemellan, hade varit samma lekis och så vidare bortåt. Och så var det ju nog, jag har alltid haft lätt att lära mig. Och kanske lättare än många andra, att jag har ett så här dinosaurieminne, som när jag läser någonting så kommer jag ihåg det, och när jag hör någonting så kommer jag ihåg det. Så det där. Kanske liksom olika saker, att jag minns, det var många som luggade mig i min ponysvans. Så kom jag hem och så flätade jag håret och så klippte jag av det. Jag grät när jag gjorde det, ja. Mamma kom hem och började gråta. Och det där. Jag var till en frissa som försökte reda upp det där håret efter det. Och sen var det bara.
Minns du hur det gick till när du började äta mera? Eller hur det var när du började bli knubbig? Att vad hände då?
Det var ju det att jag alltid tyckt om sött. Alltid. Och fanns det inte någonting att äta hemma, så man gick igenom alla skåp som fanns, alla gömställen som kunde tänkas finnas för att hitta någonting gott att äta. Och på den tiden så gick man liksom med pengar till skolan och gick till någon butik. Jag har alltid åkt skolskjuts, och skolskjutsen gick från skolan. Eller så gick man hastigt ner till bussen och åka buss hem, så man hann ju inte ens. Men det här, vet du, fanns det inte något annat som surbrödsmörgås? Jag kunde äta en hel sån här surbröd. När jag kom hem från skolan, man var ju hungrig. skolmaten var då redan vad den var. Jag har alltid varit en smörgåsmänniska. Jag älskar smörgåsar. Och jag är totalt hjälplös i köket. Jag lagar nog basmat, men jag tycker att den inte smakar någonting.
Så du var sugen på sött och du var hungrig när du kom hem från skolan. Men fanns det något, kan du berätta hur den stämning det var i ditt huvud då? När du satt och
man var ju trött och så var man ensam. Jo, jag hade min mormor som bodde ganska nära mig. Men det var en tid där som inte ville man fara dit heller. Och det där, den där ensamheten kanske gjorde att man liksom tröst åt. Kanske det var mera tröst då på den tiden, ja. Och nu är det igen det här maten är det nödvändiga onda som man äter för att leva och inte leva för att äta. Det gör inte jag, men det här fort bara någonting som är ens lite näring i och sen vidare.
Men det var den där sån här en ensamhet och ja. Så åt du. Ja. Men när började du tänka, eller började du koppla mat som något kanske dåligt?
När jag var 12-13. Och i och med det då att jag dessutom hade ett högt blodtrycksvärde då en gång på skolgranskningen så började jag ju liksom banta. Så vad man började så var ju det att man lämnade bort potatisen, så man tog bara en potatis istället för två. Jag drack kaffe då redan, så jag tog bort sockret och mjölken från kaffe, för det var redan energi och det var kaloriräknas. Det var kaloriräknas. Och det där, jag hade ett häfte med mig som jag skrev upp precis allt, för jag visste ungefär vad allt innehöll. Och det där. Jag hade en benhård diet med kalorier då, så jag räknade. Så hade jag ju börjat träna. Och det stora felet som man vet nu var det att jag borde ju ha ätit mera energi, bra energi eftersom jag tränade, men det visste jag ju inte då. Så jag har egentligen redan som tonåring börjat vänja min hjärna vid svält. Och nu de här sista åren när jag har lärt mig mer om näringslära i förhållande till träning, så har jag ju liksom börjat inse att hur korkad jag har varit. Och fortfarande så har jag ju den här liksom fula typen som ställer sig på vänstra axeln att hej, du har ätit jättemycket gott, att nu får du att träna. Att du måste träna bort de där kalorierna. Fortfarande har jag den där piron som sitter på vänstra axeln. Och den piron borde utrotas från denna världen. För att träning ska inte vara ett straff. Träning ska vara en belöning. Och maten ska inte heller vara du ska inte straffa dig själv för att om du nu äter pizza idag, så hallå, då äter man pizza idag. Om man äter någorlunda hälsosamt 5-6 dagar i veckan och sen då har lite mera fest en dag, så det måtte vara tillåtet. Att jag tycker liksom det här utseende med vikt och saker, så det kommer hemskt mycket från det här att vi ska vara svarvade som en Barbie. Det ska vara vissa mått och skillnader här och där. Och kläderna är gjorda för de här storlek 34-36. Och jag menar, nu finns det ju storlekar upp till, jag vet inte hur långt. Nu hittar jag ju kläder som är rätt storlek åt mig. Men vill jag gå med dem? Jag vill ha de sportiga kläderna som är gjorda till en storlek S. Och det finns inte alltid ens XL i den toppen som jag skulle vilja ha. Och det var en gång som jag frågade i butiken, så sa hon att det finns ett behov av stora storlekar. Och då hade jag nog lust att gå ut på gatan och titta, liksom, att det finns mera behov av den storleken av storlek S.
Så är det, och det är synd att det ska vara ett hinder, att du hittar inte ens bra träningskläder.
Nej.
Nå, har alla, eller vad tror du, att alla som har övervikt, inte alla, det är bara galet, men beror det på att man äter för mycket?
Här finns nog många aspekter. För det första så kan du äta för mycket, jo. Så kan du äta helt fel. Så kan du ha en otroligt passiv livsstil. Sen kan det vara hormonellt. Såväl den här klimakteriet, hormonella förändringarna gör ju att många vi får 5-10 kilo övervikt när vi kommer upp i den åldern. Sen kan det ju vara helt inre medicinskt. Det kan vara sköldkörtelproblematik. Stressen gör sitt. Jag sover dåligt. Vi kommer in, jag brukar kalla min mage ibland till sån här, vet du, stresskortisolmage. Och det där. Och sen beror det ju på då att det där, hur mycket klarar du av att dämpa ner stressen? Och jag tror att den här mindfulness-boomen som har kommit med yoga och mindfulness och det här att du går ut i naturen och bara är, så det handlar om det att människorna har så svårt att slippa ifrån allt stressen. Och då måste du ha namn på det som du gör för att varva ner. Att skulle jag sova bra, äta bra, så skulle jag antagligen vara mycket, mycket magrare än vad jag är nu. Så mycket som jag tränar så borde jag ju vara verkligt slank. Och det är många som säger att hur kan du vara så tjock när du tränar så mycket?
Men säger man sånt?
Ja, då finns det de som säger så. Ja. Men samtidigt så upplever jag att de som går på mina träningar så inte ser de på mig att jag där är den där fläskiga typen som står och skriker där och så här. Att jag är nog Maria där, att liksom de vet vad de har med redan. Och de vet att jag kräver, de vet att jag är på deras sida. Mm. Och så ska det vara. Men det där. Men till exempel när jag var gravid, både med pojken och med flickan, så när du är gravid i en viss vecka så måste man göra då en sockerbelastning för att man har BMI över en viss så här. Och så kommer det den här kanske automatiskt inlärda meningarna från hälsovården, välmenande att risken för att du får diabetes för att du är överviktig så är jättestor. Okej? Okay? Mm. Så gjordes det då en sockerbelastning och jag har då varit med om sockerbelastning 4 eller 5 gånger. Och ingen av de gångerna har visat att jag har ens risk för att få diabetes. Och sist som jag gjorde så frågade jag liksom att hur mycket tar ni i beaktande det att jag har, liksom, att jag har tränat? Och så tittade hon på mig och sa att ja, du ser nu inte vältränad ut. Och då var jag ju gravid, liksom, jag hade ju mage då redan. Men det är ju lite roligt att jag hade kunder som inte visste om att jag var gravid. När jag sa att, det där, att nu går det inte att få en tid till mig mer, att nu är det någon annan som fortsätter. Ja, men vi vill fortsätta med det. Så sa att jo, men jag får på mammaledigt. Och ja, så sa att ja, att under allt det här så finns det en baby här med. Att det där. Att det är lite roligt det också.
Är det roligt?
Ja, det var nog ganska roligt att titta på deras mina. Liksom, att jag var inte bara fet, utan jag var gravid. Men det där, ja. För att graviditeten, så det var liksom, jag har aldrig njutit så mycket av min kropp som när jag var gravid. Jag åt hälsosammare, jo, jag gick inte så mycket upp i vikt. Men liksom att det var helt okej att jag hade den där magen där. Folk förstår nog inte hur lätt de sårar mig. För att jag visar att skulle jag kunna spela poker så skulle jag nog vara världsmästare i det. För att det där, jag kan nog hålla minen jättelänge, men sen när jag blir ledsen så oftast släpper jag mig liksom hemma när jag är i trygghet så här, eller med någon trygg människa, så då kan det komma ut. Men det här, jag biter nog ihop jättemycket. Mm. Och det roliga är att några av de här mobbande typerna så har kommit som kunder till mig nu i vuxenlivet. Och det är ganska roligt att fråga av dem att är du säker på att du vill komma in här genom dörren? 3 har spontant sagt förlåt. Och det tycker jag att det liksom, det visar stor mänsklighet.
Mm. Hur har du klarat av att förlåta dem?
Det måste man göra. Det måste man göra för att jag menar, går du och bär på en massa såna här negativa känslor inom det, så de växer. Och det du tänker på, det växer. Och till slut så du mår så skit att någonting måste hända.
Så man måste göra det för sin egen skull åtminstone.
Ja.
Nå, minns du hur det var när du kom i puberteten?
Det var ju spännande. Man fick bröst och så fick man mens. Hela den här liksom förståelsen att jag vitsigt att nu är man liksom kvinna. Då tyckte jag inte liksom att det var jag skulle egentligen vilja vara pojke. Jag ville vara den där starka typen. Och jag har alltid haft starka armar och jag har alltid varit liksom, jag tyckte om sådana saker som kanske inte alltid är så hemskt kvinnliga. Inte var styrkelyft då något kvinnligt.
Tvärtom.
Min stora idol när jag började lyfta så var ju Schwarzenegger. Det var liksom, kom ihåg den Joe Widers, de här stora planscherna som man följde det här. Jag ville ju bli en sån där muskelknutte som dem. Det vill jag fortfarande.
När började du känna dig som en kvinna?
Nog då liksom i puberteten efterhand. Nu är man ju kvinna. Man pratar om kvinnliga saker och så här. och det där, jag menar, vet du, du dukar och du har blommor och det om det nu är kvinnligt sen. Men det här liksom att vara kvinna med stort Q och liksom utnyttja sin kvinnlighet. Så, jag har aldrig förstått det. Nej.
Minns du din första förälskelse?
Ja, och det var ju liksom långt före puberteten. Av någon anledning har jag alltid tyckt om äldre. Det var nog, oj. Hjärta bankar nog extra. Det var viktigt liksom till få se den här människan liksom varje dag. Och man nästan rörde sig så att man skulle se den mer. Helt korkat. Ja, stora känslor.
Minns du när du hade sex första gången?
Ja, jag hade fyllt 18. Ja.
Nice eller bajs?
Bajs. Ja, bajs. Och det är egentligen... ett lyckat sexförhållande så är väl förunnat, men det är inte alls en självklar sak. Jag tror inte att jag har upplevt en enda gång så att jag ska ha varit liksom, vet du, att wow. Nej. Wow-effekten saknas.
Ja,
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 ja.
Menar du att wow-effekten har saknats varje gång so far?
Den riktigt stora wowen, ja, den där som du vet att när man ser på de här programmen som de provar brudklänningen och så ser de sig i spegeln och yes. Att den här, vet du, att ja. Att det här var liksom rätt plats, rätt tid, rätt kar. Timing, allt, ja.
Intressant, för jag började också fundera att nu är det ju alltid något fel.
Ja, men är det att vi har grymma förväntningar? Alltså, karlarna har sin syn på sex och vi har vår syn på sex. Och jag tror att en kvinna behöver mycket mer närhet, mycket mer ömhet, mycket mer aktiv närvaro av en kar. Och karl igen säger så att pang på rödbetan och så, ja men vadå? Att vad är det här som du ville ha? Ja, men det är liksom bristen på det. Så, alltså, inte vet jag om jag saknar det. Men jo, kanske. Inte vet jag.
Hur tänker du på någon sån här eventuell partner i framtiden?
Ja, inte vill man vara ensam. Och senast den dagen som barnen flyttar ut hemifrån, så då kommer ju den här stora ensamheten. Men inte skulle jag vilja bo med någon nu, inte. Men visst skulle det vara roligt till att ha den där, så man ska kunna gå ut, snacka vuxen snack och få liksom ett annat perspektiv på saker och ting som man funderar på. Och det saknar jag nu. Alltså det är ju bara det här liksom att du ser en kar som du liksom tänker att wow, han ska ju se dig också. Och mitt problem i varje fall för tillfället är att de som jag ser på så garanterat kyttar inte om på mig. Sån känsla har jag, vet du, att jag är inte attraktiv för dem. För jag gillar ju sportiga människor.
Du skulle inte själv vara ihop med någon övervikt?
Jag tror inte det, nej.
Nej.
Ja. Så nu kan jag gå. Ja. Att det finns vissa attribut hos en kar som jag liksom knappar in först. Och det är ingen hemlighet att jag tittar på rumpa. Kritiserar folks rumpa. Nej, inte kritiserar jag dem, men vi ska säga så att
du observerar dem.
En välutvecklad rumpa som fastnar min blick på, ja. Ja. Och det andra som jag är otroligt svag för så är den här underarmen, alltså det här. En gitarrist till exempel som har välutvecklade underarmsmuskler, så det jag kan stå och titta på den länge. Alltså, av någon anledning så de flesta som jag har fallit för, så har varit flaggstänge. Olika former av flaggstänge. Lite helan och halvan stug där. Att jag är helan kort och tjock och den andra är lång och smal. Och det där. Det här med genetik, det här liksom att vad som ärvs vidare. Så jag blir så galen när folk kommer och säger liksom att jag... Att när du blir lika som din mamma, kort och tjock, så här, vet du. Att när ungen är huvudkortare än sina klasskompisar. Det är samma sak som det gäller med ryggont, att det 80% av de som kommer med ryggont till mig säger att, att pappa hade diskbråck och dålig rygg och jag har nu ärvt den. Så att, nej, man kan inte ärva en dålig rygg, sorry. Att glöm det. Och liksom det här vet att man jämför barn med sina föräldrar, med sina syskon. Att liksom att det här vet att ett behov av att fixera stereotypier. Jag hatar dem. Och liksom det är först de här sista två åren som jag har liksom godtagit liksom att jag är fet, du är ful, men jag kan banta. Att jag har liksom tagit den liksom, vet du, att okej, du tycker att jag är fet, men du är ful, men jag kan banta. Jag säger inte ju det att den är människa. Jo, jag har sagt det att en läkare en gång. Och det där, han blev nog med mun uppe. Jag menar, liksom utseende, det kommer ju liksom... Nu också idag, jag var till butiken och så tittade jag, där var hon, Jutta, vad heter hon den här som har haft program i TV?
Gustafsberg.
Hon just. Att tappa 5 kilo till midsommar. Varför i helvete? Att liksom under 5 kilorna så, okej, varför? För att du ska kunna äta grillmat och supa på midsommar liksom med gott samvete. Hallå där. Nej. Det här att bikinikonton G6. Det är många liksom i min krets som jag umgås med, så många säger nu att nu måste man liksom äta sallad och äta hälsosamt så här, vet du, för att komma till bikinikonto. Vet du hur du får bikinikonto? Du klär av dig och klär på dig bikini. That's it. Det är sol, det är varmt, man är på stranden. Who cares?
Vem bryr sig?
Ja.
Vem bryr sig?
Ja, och det där, det är klart att det finns strandlejon, att det finns killar som går och raggar på stranden, men hallå.
Man kanske inte skulle vilja vara med dem ändå.
Nej.
Men så du har inte problem med att visa dig i bikini? Eller simpare?
Jag inte gillar ju det. Alltså, jag har den här modellen tankini, som min flicka när hon var liten, som kallar hon det till tantkini. Jag tycker att det är ganska bra, för det täcker lite magen. För att om jag har en del som jag liksom skäms för i mitt utseende, så är det ju nog magen. Jag skulle vilja ha en smalare, plattare mage. Men resten av min kropp så kan jag acceptera. Men magen är sån här nog som att... Det här att när man går ner i vikt och upp i vikt, så hos mig så försvinner det först från ansiktet och sen från brösten. Men inte försvinner det från magen och inte försvinner det från reven och inte försvinner det från låren. Nej.
Men när är du som mest nöjd med din kropp?
Nu kanske vet du så här när man får visa liksom att hur stark man på riktigt är. Ja. Lite sån show off.
Alltså på gymmen när du lyfter någon riktigt,
ja,
riktigt ordentligt.
Ja, ja.
Hur mycket håller du på ännu med det vad vi kallar för bodande?
Inte mycket nu. Alltså det var, jag började då i september på nytt och träna regelbundet en till tre gånger liksom per vecka då. Och sen förutom då att jag leder jumporna och träningarna, så det där. Att om man tänker totalt på vintern så går det nog nästan 10 timmar till träning i veckan.
Men ja, du berättade tidigare att du började träna redan i gymmet vid 12 års ålder.
Ja, jag hade egna vikter hemma. Min pappa gjorde det här. Jag hade en sisus rattstång som det här, som stång. Och så lagade pappa åt mig vikter och det började jag träna med i källaren. Och han lagade en bänkpressbänk åt mig och det där ställning för att jag skulle kunna göra kyrkan.
Så där känner du dig i gymmet,
ja.
Så där är, ja, du hemma. Ja. När annars har du så där riktigt att du känner dig bra i dig själv? Någon annan stund?
När jag jobbar. Ja. När jag får en kund, en blankokund som aldrig förr har träffat mig, som kommer till mig med vissa förväntningar för att någon läkare eller någon kollega har skickat och jag får riktigt använda min hjärna så att det här är testat och det här är testat och det där fortfarande så har hon samma, eller han har samma fel och det där, jag ser på nya ögon utan några liksom förväntningar och det där, då liksom när man riktigt får vara den här bra terapeuten, då känner jag mig själv. Och sen nog då när man har en sån här lyckad stund som mamma. Och det där. Det finns nog egenskaper som jag önskar att jag ska ha mer av. Att jag är nog en sån här spännartyp, att jag liksom spänner mig omedvetet jättemycket för olika sån här situationer.
Men menar du att du är nervös? Att du,
ja.
För du vill leverera så bra.
Ja,
det betyder
ja,
så mycket.
Ja. Mm-hmm. Stresspåsar brukar jag kalla mig själv, det här med det där. Men sen, jag tycker själv att jag är väldigt empatisk, och det tycker jag nog kanske inte mina kunder, men det där. Men jag tycker att jag är empatisk. Jag har förmåga att leva mig in i folks det här situationer. Och det där. Och så kanske det, vet att, att när man har levt i en sån här kropp som min tillräckligt länge, så jag har kunder som inte skulle vilja klä av sig. Men jag säger att tyvärr, så det är nog bara att titta av sig till underkläderna, att jag behöver se din kropp. Och det där, jag är väldigt viktig på det, att jag säger inte negativt. Utan om jag har en överviktig kund i storlek med mig, eller större eller mindre, så här, så kan jag säga att nu i förhållande till det här och det här och det här, så har du bra det här. Men att du borde kanske nog. Men det, jag försöker säga det snällt.
Att det här kan du jobba med.
Ja, ja. Och sen också det här att vi fysioterapeuter, vi vill ju förändra världen. Att om det där en läkare räddar liv, så är fysioterapeuten det värt att leva. Och jo, vissa där så känns det liksom att man ger mer än vad man tar. Men om man tänker så får man ingenting, utan du ger och du får. Men många gånger är det svårt att ta emot det vad man får.
Har du svårt att be om hjälp?
Ja. Jag är en sån här riktigt sån här typisk guilt intuition syndrom, alltså, som presterar, inte ber om hjälp, utan ska liksom klara sig själv. Och lite stolt nog över att göra det. Det borde kanske vara liksom mer allihörd. Jag tar emot hjälp om någon erbjuder det nog ibland. Men det här, inte att jag skulle be om det. Inte vet jag om jag tolkar det som en svaghet att måste be om hjälp, men det där. Samtidigt så är jag lite förbaskad över att folk inte ser att jag behöver hjälp. Vet du vad jag menar? Att man skulle kanske vilja liksom få den här hjälpen utan att man ber om den. Ja.
Nu ska vi börja avsluta, men jag skulle fråga sån här sak. Att Maria, vad skulle du säga är det viktigaste som din kropp har lärt dig?
Att vara ödmjuk. När du har ont, så det här. Det finns många hinder i tillvaron när man har ont. Samtidigt så vet jag att det finns ingen övergräns för vad jag klarar av. Min kropp, så den levererar det som jag kräver av den. Men okej, jo, vi blir äldre, vi blir, balansen blir sämre och bla bla bla. Balansen blir sämre för att muskelstyrkan minskar, men eftersom jag tränar så minskar inte muskelstyrkan. Så hallå, då borde ju inte balansen bli sämre därför. Men liksom det här att jag har aldrig varit så gammal som jag är nu. Så, imorgon är det en ny dag. Samma sak. Att liksom att allt jag gör nu så avspeglar sig på framtiden. Allt jag gjort har avspeglat sig till dagens läge. Och det där, vad säger min kropp mig? Lär mig. Att jag är bra som jag är nu. Man kan alltid bli bättre. Det finns ingen övre gräns på vad man kan bli.
Men måste man bli bättre?
Inte vet jag. Men om man vill bli bättre,
så kan man.
Ja.
Du har lyssnat på poddserien Kroppen och livet. 8 intima bastusamtal. Idag träffar vi Maria Söderholm, och i nästa avsnitt, som är det sista, får vi träffa Petra Blomqvist, som bland annat kommer att berätta om hur yoni-massage går till.
Man pratar om vitumbuima. Jag tycker det är fantastiskt ord, att visserligen används, det är ju mycket som svärord idag, men det är ju för att det finns så mycket kraft i vår vagina. Vad är min kraft? Hur får jag tillgång till min kraft som kvinna?